Jag kommer ihåg när Ed Woodward sa typ när Schweinsteiger hade skrivit på. When the other teams see Schweinsteiger in a United shirt, it's gonna send chills down their spines. Eller något sånt där. Det känns som ett citat som åldrades så där.
Varmt välkomna till avsnitt 219 av Red Army Sverige-podden. Några frågor som vi kommer att diskutera idag är varför United valde att förlänga med Erik ten Hag och vad kan vi förvänta oss för spel under nästa säsong? Och så kommer vi även ta upp en hel del lyssnarfrågor från er. Hur är läget med Mikael och Fredrik idag?
Det är bra. Bara det är bra. Både med mig och Fredrik här, tydligen. Vi är jävligt är taggade nu.
Det är bra. Du.
Nu kör vi.
hur hade du det i Pajala?
Intensivt. Hårt och intensivt. Och väldigt kul hade jag.
Fan vad gött.
Så nu är jag tillbaka i Malmö för en gångs skull. Det känns som att det var onödigt för mig att betala hyra de här månaderna. Senaste månaden, men nu är jag tillbaka här och ska försöka ta det lugnt i några dagar i alla fall. Så att det här blir första steget till det.
Låter jäkligt gött. Fredrik, då, hur är det läget med dig? Har du skördat några framgångar på Football Manager de senaste dagarna?
Men det är bra med mig. Jo, jag har absolut skördat lite framgångar. Jag spelar med Charlton nu och har gått upp från League One till Championship. Värvat in Saman Goddos bland annat. Och Sam Byram som stark inverterad ytterback. Så det känns bra där faktiskt.
Sam och sen, Byram.
Ja, men det är han gamla Norwich.
Han spelar till Leeds någonting.
Jo, det har han. Ja, precis. Leeds också.
Fy fan!
Ja, men han är så här stabil championship ytterback.
Har du någon Darren Bent-regeln då? En nutida Darren Bent som kommer fram.
Ja, jag har en Miles Lieburn. Han vann skytteligan förra året. Han är väl någon form av ny Darren Bent-kille, tror jag. Känns det som. Han är väl den som liksom kan gå och bli en Premier League-spelare i mitt lag, känns det som.
Om du möter Manchester United med Charlton på din karriär, vilka hoppas du ska vinna då?
Ja, Charlton såklart. Ah. Det är ändå liksom att det är ju inte riktiga livet. Så man har ju, det är inte så att jag sitter och kollar hur det går för United direkt.
Sitter och blir förbannad. Fan, United vann inte.
Vad är det för jävla värvning?
Ja, Ten Hag fick sparken faktiskt på min save. De låg nia i tabellen. Då fick han kicken.
Du blev inte ens glad då?
Då blev jag lite fascinerad. Tänkte om jag funderade på om jag skulle söka jobbet, men jag skete det. Jag kände att liksom mitt mission med Charlton var inte riktigt klart än.
Nej, du får ju verkligen se till att ha rätt typ av CV om du ska ta över United. Även om du bara är football manager. Vill inte ha någon som inte är tillräckligt kvalificerad.
Nej, exakt. Och nej, jag hade nog inte fått det. Jag är fortfarande på lite för låg nivå. Och jag heter Puss Yman är mitt manager name också. Så det hade varit, det hade blivit konstigt om de hade valt mig.
Hur motiverar du det namnet?
Det har blivit någon sorts standardnamn. Det var mina, jag spelade alltid FM med mina storebröder när jag var yngre. Och då döpte de alltid mig till det när jag var typ 11 år. Då fattade jag inte ens vad det betydde, men nu makes det ju mer sens. Men så har jag bara fortsatt heta.
Nu väljer du dig själv varje säg för att det känns bra.
Ja, precis. Jag brukar heta så på så här Premier League fantasy-spel och sådär också.
Det är lite som när jag spelade NHL på Super Nintendo med en av mina storebröder, och så stod det oavgjort i slutminuterna, och sa han: du byt målvakt, du har en jävligt bra målvakt på bänken som heter None, så byt in honom. Och då fattade jag inte att None betyder namn liksom, så bara, målvakten bara åker till båset, så jag bara lägger in den i öppet mål och vinner. Ja, det var jag arg.
Ja, taskiga. Det var också din storebror här. Ja, det är jobbigt med storebröder ibland.
Det kan det vara. Jag har precis hängt i Umeå senaste veckan i vår stuga där uppe och haft min storebror och mina småbröder där och kan säga att det är ganska gött att vara hemma i Göteborg igen och sitta här med er istället för att bli prankad av sina bröder. Vi ska gå in på Erik ten Hags nya kontrakt och jag vet inte om man ska kalla det ett nytt kontrakt. Det blev ju en förlängning av hans kontraktet som han redan fick, som han redan hade. Och det är ju en ettårs förlängning av det han hade, så att nu gäller ju det ända till 2026. Och det var ju ett val då av Manchester United att inte ge honom ett helt nytt kontrakt utan att förlänga det som han redan hade. Jag tänker, vad betyder det här? Vi har ju fått frågor från lyssnare som undrar lite vad man kan tänka om varför Ineos då väljer att förlänga bara med ett år från det han redan hade snarare än att ge honom ett helt nytt kontrakt. Har ni några tankar om vad det kan betyda?
Ja, men jag tycker väl att det är ganska givet ändå att det betyder att det här är lite av en testperiod. Du har inte förtjänat något långt kontrakt eller något helt nytt kontrakt, utan det här är bara en förlängning på det eftersom vi inte har hunnit sätta oss in i allting som kan förändras, till exempel med att de inte hunnit göra någon djupgående analys av kanske nya tränare som kan komma in eller sådär. Så att det här blir bara en slags testperiod, en kort förlängning för att se. Lite sista chansen. Nu ska du prestera, och presterar du inte, då kommer du inte få vara kvar.
Och det är det så du också tolkar det, Fredrik?
Ja, precis. Absolut. Alltså, man kan ju absolut argumentera för att ett sprillans nytt kontrakt hade ju varit ett starkare bevis på klubbens förtroende för Ten Hag. Men det känns väl liksom som att, ja, men det är väl en ganska logisk lösning. Man vill inte gå in i den nya säsongen med att det här ska vara hans sista år kanske. Det hade nog inte han varit så intresserad av heller, alltså Ten Hag. För då hade det känts mer liksom osäkert. Då skulle vi diskutera hans vara eller icke vara liksom varenda dag, så som det var den här säsongen. Så nu kör man en light-lösning och utnyttjar den här optionen som man hade på ett år till.
Också lite mer trygghet, alltså både för Ten Hag men också för spelarna. Precis som du säger, just den här, att man vet att det inte är den här spekulationen hela tiden. Man vet att ja, även om det inte är något långt kontrakt så har han lite förtroende nu och sitter ändå alltså ganska säkert just nu utan att behöva tänka att oj, mitt kontrakt går ut om några få månader eller det. Så ja, lite mer trygghet för alla inblandade tror jag, utan att för den skullen visa något stort förtroende. Så att lite light version som du sa, Fredrik. Det är lite så. Mm.
Man vill inte göra som Solskär exempelvis, att man typ förlängde med 3 år.
Nej,
och sen så sparkar man annan 4 månader senare. Jag läste väl, Solskärs kontrakt gick ut förra veckan.
Det är ändå
intressant.
Mojs kontrakt gick ut för 2 veckor sedan.
Mourinho för ja. 1,5 vecka.
Men
det är fortfarande kvar.
Det är om 3 år.
Men alltså, det finns också ändå någonting med att så här, säg om det skulle gå väldigt, väldigt dåligt nu i början av säsongen. Då, alltså, det kan nog ändå bli lite krisläge hos Ratcliffe om vi ligger 8 i jul. Liksom. Vad gör vi då på något sätt? Alltså, vi försöker ju dra ner på alla möjliga kostnader i klubben nu. Vi varslade väl typ 250 pers förra veckan. Så för Ineos skull känns det som att det blir oerhört viktigt att vi inte behöver göra oss av med Ten Hag tidigt under säsongen. Då är det ändå liksom lönekostnader fram till och med 2026.
Ja, men om vi skulle behöva kicka honom i höst för att det går riktigt illa, så känns det ändå som att det här kontraktet det är mer lämpat för att det skulle kunna gå. Visst, det kommer bli mycket pengar, men det blir ju ändå bättre än om man skulle få ett helt nytt. Men jag fattar ju din tanke, det skulle vara ruggigt onödigt och gett honom det här kontraktet ifall det skiter sig i höst. Men samtidigt så är väl det här kontraktet det bästa utifrån en sån,
ja, precis,
en sån situation, ja, precis, uppkommer.
Ja, alternativet var väl kanske att skriva ett nytt kontrakt och då kanske det hade varit vad vet jag, men då kanske det var 3 år till typ. Hade väl varit rimligt. Och då hade det blivit ännu dyrare såklart. Men det kan ju ändå komma en små krånglig situation för Ineos om det går åt helvete fram till december. För det känns ju som att de vill ju inte ha för mycket oplanerade kostnader framåt. Sådär.
Nej, precis. Men jag tror också att en av anledningarna till att den har fick det här nya kontrakt, eller förlängningen kanske jag ska kalla det, var ju också för att ja, men, alltså, de letade ju öppet, det var ingen hemlighet att de letade efter potentiella tränare som skulle kunna ta över efter Ten Hag och hade intervjuer med tränare. Så jag tror också att de är ganska väl förberedda nu, så att säga att Ten Hag får sparken i december, ja, men då har de ändå haft ett halvår på sig att identifiera en ersättare till Ten Hag. Så att det tror jag att de jobbar med parallellt, att de sitter och planerar. Ja, men säg att de har ju tänkt den här tanken såklart. Tänk om det går åt helvete med Ten Hag, vad gör vi då? Och då tror jag som Måns också att kontraktet 2026, alltså det är inte så lång tid de behöver betala hans lön då. De har inte, som jag har förstått det, i alla fall nu, chanser bara lite så här, men de har inte höjt hans lön eller någonting sånt. Jag tror att det blir, alltså det får man ta ändå. Jag tror att de kalkylerar med den risken och sådär. Men då tror jag att de är mer förberedda på att ja, men nu har vi en ersättare klar. Ja, nu köper vi loss McKenna eller nu köper vi loss De Zerbi. Eller, alltså de har identifierat fler alternativ och är mer säkra på att det nästkommande alternativet kommer vara bättre än Ten Hag. Så jag tror att det här är bara någonting också som jag sa innan, att de förlänger sin betänketid och förlänger sin egen planeringsförmåga för hur de ska göra framöver.
Mm. Ja, det var väl kanske svårt att ta ett annat beslut innan Ashworth kom på plats också. Han liksom, det var väl,
precis.
Det blev väl det enkla beslutet så länge på något sätt. Och bara förlänga kontraktet lite grann. Alla är lite halvnöjda och så kör vi på.
Ja.
Jag tror du är mutad, Måns, om du pratar.
Ja, jag satt och köpte. Nej, men jag tänker på Dan Ashworths ord när de här nyheterna om Ten Hags förlängning presenterades officiellt i klubben. Där lyfte ju Ashworth direkt att det har blivit 2 troféer under 2 säsonger med Ten Hag. Och han uttryckte det ju som att Ten Hag är en av de mest framgångsrika tränarna i Europa just nu. Och i Eriks ord så lyfte ju han också liksom direkt att ja, jag kan ju kolla tillbaka nu på 2 titlar på 2 säsonger. Så jag tyckte det blir väldigt tydligt att de rättfärdigar det här kontraktet väldigt mycket på grund av att han har vunnit ligacupen och vunnit FA-cupen under de här 2 åren. Så att det är ju som vi har varit inne på tidigare och som är ganska tydligt, men den här FA-cup-titeln mot City, det är ju den som faktiskt har gett honom nytt liv, och det syns ju hur de pratar om det också.
Jo, men det är ju på något sätt det som räddade honom kvar till slut, tror jag. För att ligasäsongen var ju så pass dålig, och hade det inte blivit någon titel så hade det inte känts som det fanns någonting att bygga vidare på. Nu tycker inte jag att det känns som att det finns jättemycket att bygga vidare på, men nu blir det ju mer förståeligt på något sätt. Men å andra sidan så är jag ju ganska mycket emot att man ger tränare förlängning eller nya kontrakt baserat på ett resultat eller en enstaka match. Och jag tycker att det blev väldigt mycket så att ja, men vi vann den här mot Liverpool som var en bra vinst i FA-cupen, och sen vann vi finalen mot City som också var en bra insats. Så det känns väldigt mycket som att det baseras på de 2 matcherna. Men sen, som jag sagt tidigare också, så tror jag att hade de haft ett jättebra alternativ redo att komma in och haft lite mer tid att planera det här, så tror jag att de hade brytit med Ten Hag ändå. Så att jag tror att det här bara är en... Det känns bara som att, på något sätt känns det som att Ten Hag är en interimtränare, men att han är en interimtränare som har fått en ny chans att bevisa sig. Men ja, vi får se hur han löser det, Ten Hag, och vad som händer. Det ska bli spännande att se faktiskt framöver hur det blir.
Verkligen. Och det är ju som tror vi väl att vi har två krönikor om den här gruppen på Red Army i Sverige senaste veckorna, där båda har den gemensamma andemeningen i sig att det är upp till bevis nu, och det tror jag även att fansen som har stöttat Erik Ten Hag mest och stått kvar vid honom den här säsongen, att skiter det sig i höst nu, så tror jag faktiskt inte att de heller kommer stå bakom Ten Hag. För nu det kommer ju ta tid innan den sportsliga strukturen, innan den liksom, vi får se vad det betyder för klubben i längden. Det är ju en långsiktig förbättring som väntar nu, men nu är det ju ännu ett transferfönster, och vi rycker ju i flera spelare som kan tänkas göra United bättre. Han kommer inte ha några ursäkter kvar ifall det skiter sig i höst. Det vill jag väl säga.
Nej, det kommer man inte ha. För det kommer ju komma in några värvningar, och sen kommer vi ju inte ha ja, nu ska jag inte säga helt säkert, men vi kommer inte ha så här mycket skador. Och det är ju det som folk har som försvar till honom, att vi hade så pass mycket skador, och det hade vi ju. Men vi kommer ju inte ha så mycket skador nästa säsong, så det blir ju verkligen upp till bevis, för då kommer det inte finnas, ja, de kanske hittar några ursäkter ändå, det får vi väl se, men det kommer inte finnas några klara ursäkter, för skadeläget kommer inte vara likadant.
Spola fram i en framtid där Lisandro Martinez och Luke Shaw har gått sönder redan 15 augusti.
Ja, det är väl, vi kommer komma in på en spelare som kan vara en ersättare till de två.
Det kommer vi göra. Innan dess så ska vi ta upp ännu en lyssnarfråga. Två lyssnarfrågor från Framtidsvisionären och Elgato. De är ju lite nyfikna på vad det här, den här förlängningen av Ten Hags kontrakt, om det innebär att vi kommer se samma spel från United nästa säsong. Spelet där vi pressar högt och har en låg backlinje och ett ganska stort hål på mitten. Vad tänker vi om? En bakgrund till det här är ju att Sir Jim Ratcliffe har gått ut i intervjuer och pratat om att de kommer sätta en spelstil som ska genomsyra hela klubben. Att det är Ineos som väljer hur Manchester United ska spela fotboll, att inte upp till tränaren. Men nu får ju Ten Hag förnyat förtroende. Han har haft en spelstil den senaste säsongen och sedan han kom till klubben. Och vad tänker vi om spelet nu kommande säsong? Kommer vi se någon förändring på grund av ett krav ovanifrån då? Att Ten Hag måste vara lite mer flexibel?
Det är svårt att säga. Jag tror ändå att i slutändan så måste tränaren få välja själv vad han ska göra. Han måste ändå ha sin idé och tro på sin egen idé. Jag tror att börjar han lyssna på vad andra säger och så gör han saker som han inte känner sig trygg med och gör saker som han inte riktigt tror på, då blir det aldrig bra i slutändan. Så jag tror inte riktigt att han kommer få så klara direktiv. Du ska göra det här eller du ska göra det. Utan jag tror ändå att det blir ganska mycket att han får göra sin grej. Sen kan det inte bli så att han, alltså står han med 10 man i backlinjen bara och tjottar långt liksom på en ensam forward, ja, då blir han inte kvar så länge. Utan det måste ju ändå bli något slags mellanting. Men jag tror inte att han spelar så pass, jag tror inte han kommer försöka spela så pass dålig fotboll att det liksom blir aktuellt, utan jag tror ändå att han kommer få göra sin grej, om jag ska få gissa. Sen hur den grejen blir, det tycker jag är en skitsvår fråga att svara på, för att hela förra säsongen så var det ju det som du sa där, att men vi pressade ganska högt med forwardslinjen men stod ganska lågt med backlinjen, men sen i slutet av säsongen så ändrar ju han till något slags som man kallar midblock, liksom att har lite mer kompakt lag och står alltså närmare med alla lagdelar, vilket gjorde United mycket mer svårslagna, vilket gjorde United mycket mer stabil, och det är därför vi såg de här vinsterna till exempel mot City i finalen, för att hade vi pressat högt med forwardslinjen och stått lågt med backlinjen så hade vi ju förlorat den matchen 100 gånger av 100. Så han ändrade ju lite där på slutet, men det kändes ju aldrig riktigt som att det var hans stora idé, utan han ändrade ju till det eftersom det blev ohållbart med hans riktiga filosofi, helt enkelt. Sen spelade han ju på ett lite annat sätt säsongen innan, så att jag tycker ändå att du nämnde någonting, inte är så flexibel, men jag tycker ändå att han är väldigt flexibel i sitt sätt att spela, och det är väl ändå lite, kanske lite mitt problem med honom, om jag ska vara ärlig, att jag tycker inte riktigt att han har stått för någonting väldigt tydligt, att jag hade gärna sett en tränare som hade en mer proaktiv spelstil och en mer fungerande spelstil i att lagdelarna sitter mer tätt ihop så där. Men ja, det är en lite annan diskussion än vad jag tycker, men vad jag tror att han kommer göra, det är att jag inte har en jävla aning.
Ja, jag vet inte, jag menar väl inte på att han inte har varit flexibel, men att det blev ju mer flexibelt på slutet av säsongen. Men han kändes ju väldigt fast och inrutad i sitt sätt att tänka när det gick åt skogen
första tredjedelen
av säsongen. Men vad jag funderar på är väl ifall man kanske kan se på spelarna som United riktas till nu och se vad de har för typ av spelsätt, och om det kan hjälpa oss att komma fram till om det blir några förändringar. Vad tänker du, Fredrik, när du ser spelarna som United riktas till nu? Och då är det ju främst Xerxes, kommer ju allt närmare United, verkar det som. Vi väntar väl bara på det här here we go. Och vi pratade om honom i förra avsnittet, och ni som inte har lyssnat på det kan ju gå in och lyssna på avsnitt 218 där vi snackar lite mer om honom, och vi kommer prata mer om honom framöver även om han blir klar. Sen är det ju Ugarte och De Ligt som det snackas lite mer konkret kring just nu. När du tänker på de spelarna, Fredrik, tänker du att det kan betyda någonting för nästa säsong och hur vi ska spela när vi riktas till just dem?
Nej, men gällande De Ligt och Xerxes, då är det ju ändå någon form av tecken, tänker jag, att vi skulle vilja ha lite mer kontroll på matcherna. Alltså det är ändå väldigt passningsskickliga, bollsäkra spelare. Ugarte känns ju lite som en ny Casemiro som kanske snarare liksom uppskattar lite kaos. Sådär.
Mm. Tänker jag också faktiskt. Men,
precis, men så Xerxes är väl, om man ska jämföra Xerxes och Höjlund, så är Xerxes mer en vad ska man säga, en Kane-droppande anfallare som är skicklig på det.
En mer bollspelare helt enkelt.
Ja, precis. Så det skulle väl kunna indikera att vi inte bara vill ha liksom total anarki uppe i anfallet, vilket det var liksom ganska mycket förra säsongen med Höjlund och Rashford och Garnacho, som bara, ja, alla är bättre på att göra mål än passa. Ja.
Men jag fattar inte riktigt vilken roll Xerxes skulle ha. Liksom om vi tänker att vi har samma typ av uppställning, så att vi har 4-2-3-1. Alltså var spelar han?
Nej, det är det som...
Antingen i Höjlund-rollen, va? Eller möjligtvis strax bakom en anfall.
Det spelar ju, alltså det är ju...
Det spelar ju Bruno.
Ja, det är helt alltså, orimligt att tänka att han... Och det är ju liksom det sista vi behöver också. Det kanske är bra med en reserv till Bruno. Det är väl det vi kanske har saknat lite.
Men också.
Men Bruno spelar ju alltid. Och Mount finns ju. Och, så lite oklart vad som är tanken där, och det är därför det är så svårt att spekulera i alla de här sakerna, tycker jag. Hur kommer han spela? Hur kommer den passa in? Hur kommer det? Alltså vi vet inte riktigt hur det kommer se ut.
Det är väldigt mycket som är oklart, känner jag också. Typ som Mount, det känns ju nästan, i mitt huvud känns ju det som ett nyförvärv lite grann.
Mm.
Men hans roll blir ju, ja, vart ska han vara liksom? Mm. Kommer han spela ytter? Eller, alltså, ja, det är väldigt mycket som är oklart.
Precis, och det var det vi diskuterade förra året också när Mount kom in. Men vilken roll ska han ha? Alltså så att vi har spekulerat i det, och jag vet inte om vi ännu har...
Vi vet fortfarande inte.
Och det är det som blir lite... Exakt, och det är det som blir lite svårt med det här också. Att vi... Vet vi om ett år var Xerxes roll kommer vara? Eller vad han ska spela? Vet vi Mounts roll? Liksom? Det är... Ja.
Ja.
Men nej. Mycket spännande i alla fall.
Det är väl främst Ugarte-rikterna som får mig att tänka att... Men det är ju ganska uppenbart att vissa element av Erik ten Hags taktiska, han kommer väl alltid vilja att vi ska vinna bollen snabbt och att vi ska pressa högt. Det kan man ju ta för givet liksom, och då kan man ju se på Ugarte att han är en jäkel på att vinna bollen tillbaka väldigt fort, och då tänker man väl på något sätt att ja, då kommer det bli lika direkt även nästa år. Men det är som vi säger, det är lite dumt att sitta och spekulera. Det blir intressant att se vad Cirksey... På något sätt så har jag väl ändå lättare att förstå den, att vi drar i honom än att vi drog i Mount förra året när det kommer till att kunna hitta en plats till honom. För jag känner väl inte riktigt att Höjlund är tillräckligt helgjuten som ordinarie i ett lag som ändå ska utmana om en PL-titel i allra bästa fall, så är ju inte Höjlund där. Det känns riktigt gött att ha en konkurrent till honom i samma ålder som också har utvecklingspotential. Men jag tänker vi kan ju spara... Vi kommer att prata mer om de här spelarna som United riktas till, och speciellt när det blir klart, så att vi kan ju spara dem.
Men tänk att det här är ju en koppling till hur Ten Hag kan spela, för att jag tycker snarare att en annan spelare som United lagt bud på nu igår bara faktiskt och lagt bud tidigare på också, det känns mer som en Ten Hag-spelare, Brantwaite. Där känner jag mer att allt det här snack om att vi ska han måste ha en vänsterfotad mittback som spelar till vänster. Där känner jag mer att det här är en tydlig liksom så här Ten Hag-värvning på så sätt. Inte att Ten Hag pekar ut honom, men att passa in i det sätt som Ten Hag vill spela i. Med tanke på att ja, men man märkte förra säsongen att han var riktigt... riktigt, riktigt besviken och riktigt oroad över att han saknade den här vänsterfotade mittbacken. Både när Shaw och Martinez var skadade mycket så. Han hittade ju aldrig riktigt rätt där och vägrade spela Varan där och så vidare. Bara för att han ville ha en lite mer vänsterfotad spelare och så satt han Evans där mycket eftersom Evans är bättre med vänsterfoten. Så att han ju verkligen låst sig in i just den grejen, och där blir ju Brantwaite intressant eftersom han är just vänsterfotad och kan fylla den rollen, och eftersom vi både har lagt bud på De Ligt och Brantwaite så är det tydligt att fan, vi är ute efter två stycken mittbackar och då framförallt en vänsterfotad mittback också. Så där tycker jag att man kan se någon slags Ten Hag-filosofi i den. Sen tror jag också att det är en spelare som är så pass bra och så pass ung att han såklart kommer vara nyttig även om Ten Hag skulle få sparken i december. Det är inte så att han skulle bli helt oduglig då. Ja, okej, vi måste sälja honom då. Eftersom Brantwaite har många egenskaper som är intressanta. Ja, men han är en vänsterfotad mittback. Det finns inte jättemånga bra sådana alternativ på marknaden. Och han kan spela, han är ganska tvåfotad så han kan spela till höger i backlinjen också med fördel, och han har spelat en del vänsterback också. Han är ung, var han 22, utvecklingsbar och så vidare, så att den värvningen makes sense på många sätt. Men
du gillar det du hör kring Brantwaite.
Alltså det måste vara till rätt pris. Nu
var det ju 45 miljoner pund det senaste budet,
plus
och 5 miljoner pund i bonusar. Så
plus,
50.
Precis. Jag känner väl att där börjar gränsen gå. Typ så här 50 eller 55, där måste gränsen gå för en mittback. Och då skulle det innebära att han blir dyrare än De Ligt till exempel. Så att det är inte jättemånga mittbackar som har gått för liksom 60 miljoner pund. Det är en ganska hög summa för en mittback. Så jag känner väl att 50-55, där börjar gränsen gå. Vi kommer inte stå och falla med om vi värvar Brantwaite eller inte. Så att jag tycker att United ska dra sig ur om de inte accepterar 55 eller någonting sånt. Så att max 55, max 58, 59, 60 kanske. Nej, men inte över det. Då börjar det bli lite för mycket. Och det verkar som att Everton kommer försöka mjölka så mycket som möjligt. Men
De verkar ju vilja ha lika mycket som...
För Maguire,
ja. Som Maguire kostar och Guardiola kostar. De ser ju honom som högsta nivån av lovande mittbackar i världen. Och då vill de ha minst 80 eller vad det är. Och det känns ju lite... Jag vet inte, jag gillar väl inte riktigt det här med att vi ska betala mer för att någon är engelsk. Och jag tycker fortfarande att han Brantwaite... Det är klart att jag skulle vilja att vi köper honom, men blir det mer pengar än vad som läggs nu, då blir jag väldigt tveksam, för att jag tycker väl inte riktigt att han är där ännu. Han har väl potential att bli riktigt jäkla bra, men jag är lite tveksam till hans bollskicklighet där han befinner sig nu.
Nej, men han är väl utvecklingsbar i den aspekten, men jag är också lite tveksam till profileringen, liksom att vi sätter så pass stor del av budgeten på två mittbackar när jag känner att vi behöver förstärka centralt på mittfältet ännu mer. Jag tror inte att det räcker med liksom Ugarte på centralt mittfält, och så är vi fit for fight. Och dessutom tycker jag han är väl den som jag är mest tveksam till också, vad gäller potential och vad gäller klass av de nyförvärven vi...
Ugarte eller Bradley?
Ja, precis. Ja. Nej, Ugarte. Vad vi ryktas till. Jag tror inte det räcker. Vad ska vi ha för centralt mittfält nästa säsong? Vilka ordinarie liksom? Är det Ugarte och Meino?
Ugarte, Meino och Bruno, eller?
Ja, men precis. Men
Mount Hannibal.
Ja, precis.
Hannibal, just
det,
tillbaka.
Nej, men det blir lite oklart där, för att vad händer med Casemiro, vad händer med Eriksen, vad händer med alla de där? Och jag känner mig inte... Jag känner att där finns det ganska mycket kunskapsluckor, så att säga. Och jag tror att på mittbacken så... utan att negligera den positionen ska jag säga att det är inte lika viktigt, tror jag, att vi har den allra högsta klassen där. Jag tror att det är viktigt att vi har det på centralt mittfält. Sen tycker jag vi har ganska bra bredd på mittbacksplatsen, men det är klart att det behövs lite mer klass där med, och det kanske vi får med Delikt.
Jag måste bara säga att jag skulle bli förvånad om de, nu verkar det som att de vill ta in två, ja men Delikt och Branthwaite då, och de ska ju liksom vara, vad ska man säga, the real deal båda två. Jag hade nog kanske trott att en av dem skulle komma in och så tar man in någon annan lite lägre i hierarkin, typ Chaluba från Chelsea eller något sånt, något som man kan få för 15 miljoner pund. Liksom. Inte att vi skulle lägga en miljard på två mittbackar.
Nej, precis. Att vi spränger så stor del av budgeten på att köpa två mittbackar.
Jag tänker på något sätt att Ineos, att de vill illustrera något exempel med att jaga Branthwaite så här öppet. Att det är han som på något sätt blir föremålet för att visa att nu betalar inte vi överpris längre. Att det finns någon liksom baktanke med att jaga Branthwaite nu, och att det i hela tiden blir ganska öppet i media. Att man visar att jo, men vi lägger de här pengarna, sen kommer inte vi lägga mer, och det vill vi demonstrera för hela fotbollsvärlden, för det är så här vi sköter affärer nu framöver. Mm. Klart att man också är intresserad av spelaren, men att det också...
Precis, ja. Jag tror inte du har helt fel där faktiskt. Det är en jävligt intressant
teori. Det är inte helt fel.
Bra konspirationsteori.
Ja, men det är faktiskt, jag tror att det ligger mycket i det. Ja. Att de också vill, jag tror ändå det är viktigt liksom att visa för hela världen där att vi sätter max en summa och sen drar vi oss ur. Jag tror faktiskt att det är så det kommer bli. Jag tror att Everton kommer vilja ha för mycket, och jag tror att United kommer säga nej och dra sig ur. Jag tror inte att Branthwaite kommer komma till United.
Nej, på tal om det, jag såg han på tal om överpris och sådär, han Kefren Thuram, jag vet inte om man uttalar hans förnamn Kefren, men ja, ni vet vad jag menar i alla fall. Han gick ju till Juventus nu för typ så här 20 miljoner pund. Det är ju liksom, hade han gått till United så hade det där varit det dubbla lätt. Liksom.
Förutom att han då spelade för Nice. Liksom,
Nice.
Och jag skulle komma gratis nu. Nej, men jag vet inte, vad hade han för kontrakt där då? Thuram?
Nej, det har jag inte dunderkoll på. Jag såg bara summan och tänkte att... Oj.
Jag kollar faktiskt nu, han hade bara ett år kvar. Men jag fattar ju ändå vad du menar, för att vi betalar ju 50 miljoner pund för Mount när han hade ett år kvar. Och Thuram känns ju som en mer fullkomlig fulländad spelare just nu än vad Mount är kanske.
Ja. Tror du Mount var lite mer eftertraktad?
Det är nog efter förra säsongen som det är lätt att säga så.
Ja, men det var ju svårt med Mount, för Liverpool ville ju också ha honom och sådär, så att United var ju tvungen att agera.
Ja, men vi får väl prata lite EM också, för att det är ju ändå det som har pågått de senaste veckorna i fotbollsväg för oss att kolla på. Det har ju varit några Manchester United-spelare som har spelat en roll för sina landslag, och jag tänkte väl upp ett fråga först och främst dig, Fredrik. Om du, har du tänkt på någon spelare, United-spelare, extra mycket under de här veckorna som har utmärkt sig dåligt eller bra i dina ögon under EM?
Jag har ju följt Meino lite extra, det är jag väl säkert inte ensam om som United-supporter. Men det är liksom, det är lite coolt att England inledde med Rice och Trent de första två gruppmatcherna mot Serbien och Danmark. Det funkade ju inte optimalt. Så sista gruppspelsmatchen spelade de med Rice och Gallagher. Gick inte heller så bra. Sen satt Southgate in Maino i paus. Och efter det har den platsen liksom blivit hans på något sätt. Det var som att de mer erfarna spelarna fick spela bort sig en efter en innan han fick chansen helt. Och nu har han tagit den. Så det tycker jag liksom, det är väl en, liksom, en ljusglimt verkligen. Sen har ju England gjort ett jävla konstigt mästerskap. Men ja, Maino lär ju starta en EM-CM imorgon. Och det är ju väldigt, väldigt coolt hur snabbt det har gått.
Vilken otrolig jäkla säsong som också började i december i princip.
Ja, ja precis. Det är ju helt sjukt egentligen. Verkligen.
Ja, men det är klart att man har ju sett honom göra mål i FA-cupfinalen. Man har sett honom i kvartsfinal mot Liverpool. Han är typ vår bästa spelare på plan. Så man visste ju att han har lugnet för att göra det på den högsta av nivåer trots hans ringa ålder. Men och jag vet inte, det är ju lätt att man hypar upp en Manchester United-spelare som man tänker på något sätt kan bli lite av en frälsare. Då blir man ju såklart partisk direkt. Men på något sätt har väl det här EM:et bevisat för mig personligen att jag är nog inte så jäkla partisk när det kommer till mig. För att han visar ju det där inför hela Europa just nu. Och han är ju verkligen imponerat för England det här EM:et. Mm. Och det där självförtroendet som man då kan visa upp även i en kvartsfinal i EM liksom.
Han är väl en av få som känns riktigt bekväma i det här landslaget.
Ja, det är han som är mest bekväm av alla som är nervösa för att göra bort sig för engelska pressen liksom.
Ja, nej, det är fruktansvärt fascinerande faktiskt. Sen men sen om det var väl mitt utropstecken på on a positive note då. Men sen är väl liksom Höjlund är väl kanske den stora besvikelsen i United-väg. Jag har ju skrivit lite om alla landslagsspelare nu i sommar. Och han har fått väldigt mycket skit av dansk media. Och han byttes ut varje match. Och ja, han kanske egentligen inte ens borde ha startat matcherna med facit i hand.
Byttes han ut mot Tyskland också?
Ja, han byttes ut. Var det Tyskland de åkte ut? Ja, det var i Tyskland.
Precis, i åttondelen.
Ja, han byttes ut då också. Mm. Det är väl bra om han får åka hem till Köpenhamn och chilla lite. Känns som han också haft ett jäkla omtumlande år bakom sig. På något sätt.
Ja, alltså fan. Jag såg en del av Danmark-EM här nu. Så börjar jag fundera. Jag vet inte om det är med en så här negativa sida. Men man blir lite liksom så här. Hur hög höjd har han egentligen som spelare? Så att då börjar man ju förstå kanske de här Sörksrikterna lite mer. För det blir ju uppenbart att vi kommer behöva ha någon som kan konkurrera lite med Höjlund och framförallt avlasta honom och framförallt alltså när Höjlund kanske inte producerar, att vi får in en spelare som kan producera, för det har vi inte riktigt haft den gångna säsongen. Så jag börjar tänka lite här nu, man ska inte dra allt för stora växlar för hur någon är i landslag och sådär. Det blir en helt annan miljö och det är en jävligt speciell situation många gånger att kunna producera i ett landslag. Men han har ganska mycket han behöver jobba på fortfarande, Höjlund. Och det syns i de här sammanhangen tycker jag. Så att där är väl jag också lite som jag börjar fundera över. Om hur hög höjd har han egentligen? För jag är helt övertygad om att Höjlund kommer att bli en bra spelare. Han gjorde 10 ligamål och ungefär 15 mål överlag för United. Och han kommer säkert göra 20 mål nästa säsong. Men kommer han komma upp i de här nivåerna någonsin att han gör 30 mål, 40 mål? Det är jag lite tveksam till. Och sen också kanske att framförallt att han utvecklas även i spelet så att han bidrar tillräckligt mycket där för att nu säger jag inte att det är bara hans fel eller så här, men både i Danmark och United så har det gått långa stunder där han har varit ganska osynlig och inte så involverad i spelet överhuvudtaget. Så att han kommer behöva utveckla ganska många saker och kanske framförallt i ett boxspel också så att han är ett större hot där. För att han har ju de här egenskaperna med storleken, med den här, han har ju den här instinkten någonstans också att han har. Han är jävligt kraftfull när han kommer in i straffområdet, men att han tar rätt löpningar där och att han hittar rätt i straffområdet också. Det har jag väl funderat lite på och sådär. Men sen har jag väl inte dragit så stora växlar om andra United-spelare i mästerskapet. Jag tycker Eriksen gjorde det ganska bra ifrån sig. Men han spelar ju mer tia där. Sen i United har han ju spelat nästan mer sittande. Och det har ju blivit uppenbart att han är ju ingen sittande mittfältare. Men att han är bra som tia.
Alltså jag tycker väl att han är bra som tia. Jag tyckte också att han var bra i EM och att han gör sig bättre högre upp i planen. Han inte behöver springa lika mycket. Men jag tycker ändå att i matcherna att när han behöver springa så tycker jag ändå att man ser att han har det inte i sig längre på en högre nivå.
Nej, precis. Nej, det har han verkligen inte. Och sen är ju, det är ju, jag tror att internationell fotboll passar honom ganska bra för han är liksom rutinerad, han är bolltrygg, han är en smart spelare. Och det går lite långsammare. Det går snabbare i Premier League. Det krävs mer fysik. Det krävs mer. Och det är pressspelet. Det krävs mer löpmeter helt enkelt. Och det har ju inte riktigt i sig. Men jag tycker det är kul att se att han gör bra ifrån sig. Men det är ju ingen spelare som har någon framtid i United.
Nej, men det känns ju som att det här mästerskapet kanske gjorde det lite lättare att hitta en intressenter då för Eriksen. Borde det väl
rimligt? Ja, men det tror jag.
Mm. Man har inte sett några rykten än.
Nej, det är jävligt oklart vad som händer där.
Vilka tror ni vinner EM nu då? Vi spelar in det här på tisdag och det är ju semifinal ikväll mellan Frankrike och Spanien.
Jag har ju tippat en hel del pengar på Portugal, men det sker till sig.
En hel del pengar?
Nej, så nu vet jag inte vad. Ja, med Spanien kanske då. Jag hoppas att Spanien slår ut Frankrike ikväll. För Frankrike känns fruktansvärt torftiga. Det vore tråkigt om de gick och vann hela mästerskapet utan att liksom bara spela alibispel.
Du lät väldigt vresig när vi sa hejdå i förra podden för att du skulle gå till ditt betalda jobb. Har det att göra med att du har bettat halva förmögenheten på
det? Ja, kanske lite. Kanske
också
lite.
Nyfiken på varför du bettar så hårt på Portugal.
Jag vet, jag hade någon känsla. Jag hade någon otrolig kärlek till Bruno efter FA Cup-finalen. Så jag la in ganska mycket pengar på att han skulle vinna bästa spelare, skytteliga, assistliga, allting. Men det sket i sig.
Du glömde den lilla detaljen att de har Martinez som tränare.
Ja, och Ronaldo på topp råkar jag glömma bort också. Ja. Nej, men så det, jag tror att Spanien vinner nu faktiskt.
Mm. Jag hoppas verkligen på Spanien, men jag tror kanske att Frankrike och England, att deras kvalitet kommer komma fram nu sista matcherna, att det är något av England och Frankrike som vinner. Tyvärr tror jag att England tar det faktiskt i slutet.
Det är det logiska liksom, att Spanien ska vinna för att de har varit bäst i det här mästerskapet. Nej, alltså det är helt omöjligt att säga, skulle jag säga. Det kan gå, fan vad tråkigt svar, men det blir en klyscha, men det kan ju gå precis hur som helst. Det skulle inte förvåna mig om något av de här fyra lagen vinner egentligen. Eller ju lite om Holland vinner. Det skulle förvåna mig lite.
Vilka jävla gardering.
Jag vet, men det är så. Det skulle inte förvåna mig alls. England har varit så jävla utskällda. Det skulle inte förvåna mig alls om de vinner här nu.
Nej. Luke Shaw är tillbaka.
Ja, Luke Shaw är tillbaka. Samma med Frankrike. Jag tror att Spanien kommer få svårt att bryta ner det franska laget. Jag tror att Spanien kommer liksom vara det spelförande. Det blir nog förlängningsläge där också. Det blir säkert förlängning i båda matcherna. Som i alla andra slutspelsmatcher. Men jag tror Spanien.
Jag tycker det är lite tråkigt att det blir förlängning över enda match. Och typ straffar i varannan. Det blir liksom så här. Det hade lika gärna kunnat varit Portugal mot Schweiz det hade lika gärna kunnat vara de som går vidare. Det är väldigt så små marginaler, det blir typ omöjligt att tippa på det.
Nej, precis.
Jag tänkte att du menar omöjligt att betta på, att du fortfarande sitter och grämer dig så här för pengarna ja. På Portugal.
men det också.
Liksom. Ja. Men England då, Frankrike är ju lite samma läge, känner jag där. Lite samma typ av kvalitet i truppen och samma typ av odugligt spel ute på planen.
Låt oss hoppas på Spanien i alla fall, för de har ju varit mest underhållande att titta på också. Tänker på Jamal och Williams och Ruiz framförallt kanske, att det
sker.
Och det sker.
De har ingen United-spelare.
Nej, de har inte det.
Nej, hoppas på Main och Shaw.
Ja, det var kul att se Shaw faktiskt.
Trist för Rashford att inte få vinna.
Han hade ju faktiskt kunnat vara 90 i England, det här EM:et faktiskt.
Kan man säga.
Jag tänker att han ville ha...
De hade behövt någon som bryter lite mönster, kan jag tycka, i det här jävla laget.
Men nu har vi nästan nämnt varenda United-spelare som har deltagit inte i EM, förutom Bajinder.
Och Bruno och Bajinder, ja, vi har nämnt Bruno, men vi gick inte in på hans insats. Han har inte gjort så heller.
Jag såg Bajinder spela där en liten stund. Han spelade inte någonting mer efter det. Dalot spelar lite också, Bruno. Ja, vi har haft några med i hetluften.
Vi lämnar EM och beger oss mot lyssnarfrågor. Då tar vi väl upp den här elvan. Du har ju förberett en elva, Fredrik, och det har jag också gjort. Och det är en fråga då från vår kära lyssnare Matti som har... Han vill att vi tar ut en elva där vi då listar spelare som var bra när de var i United eller blev bra senare, men som var i United under fel tid. Kanske när det passerade sin peak eller om det kom för tidigt och inte fick chansen att visa sin potential. Jag är väldigt nyfiken på att se vad du har för spelare i din elva där, Fredrik.
I målet har jag Victor Valdes. Det behövs väl knappt en motivering kanske. Men han kom ju lite sent och han spelade väl knappt. Han var ju en bra målis back in the days. Sådär. Jag kommer fan inte ens ihåg när han kom. Men det var ju när vi hade De Gea. Och han spelade väl någon sorts cupmatch.
Kom under Van Schaller.
Ja, just det. Mm. Nej, men så den var ganska lätt att ta ut, tycker jag. Sen backlinjen tyckte jag var svårast. Där har jag tagit ut Daley Blind. Jag gillade verkligen Daley Blind. Jag hade någon form av man crush på honom där några år. Tyckte han var cool, snygg, sörlig. Jag gillar sörliga spelare. Sörliga, smarta spelare i det.
Faktiskt, det är mer sympatiskt än snabba spelare.
Ja, ja, verkligen.
Krävs lite intelligens för att spela då.
Ja, ja, exakt. Det är så här, han var allt som Marcos Rojo inte var på något sätt. Liksom. Och med, så jag tyckte han var bra också. Han kunde ha varit nyttig och ha kvar. Men han drog lite för tidigt, tycker jag. Varann. En bra mittback som kom för sent. Mm. Sir Alex nämnde väl i sin självbiografi, tror jag.
Tänkte du skulle säga Sir Alex som kom för sent.
Nej, men Sir Alex nämnde väl i sin självbiografi att han typ valde mellan Varann och Phil Jones. Och valet föll på Jones. Så intresset för Varann fanns ju tidigt. Och det var ju synd att han inte kom tidigare.
Ja, jag minns att det var mycket rykten där ett tag också. Mm.
Och sen den sista backen då, den var verkligen i så här brist på andra. Där hade jag inte så mycket idéer. Men det blev Gerard Piqué.
Mm. Ja, men det är ett jättebra val tycker jag.
Ja, men för jag hade liksom redan Vidic och Rio där som mittbackspar. Mm.
Och Evans som också. Som var en stor talang då.
Mm. Så det är min trea av backar. Och sen så har jag fyra mittfältare, varav en är lite sittande. Det är inte jättebra balans i det här laget ska jag säga, men det fick ju bli så. Då har jag Bastian Schweinsteiger. Han kom ju också lite sent och det blev ju inte så himla bra till slut. Liksom, sådär.
Bannlyst från Carrington.
Ja just det, till och med.
Inte
ja,
många som ju, har fått den behandlingen på sig till hela historien.
Nej, det var ju synd om honom.
Men många av de här som kom under Van Schaal som tog in lite gamla godingar.
Jag kommer ihåg med, bara när Ed Woodward sa typ när Schweinsteiger hade skrivit på when the other teams see Schweinsteiger in a United shirt it's gonna send chills down their spine. Det känns som ett citat som åldrades det där. Och sen så har jag Angel Di Maria. Hans 5-6 första matcher i United var bland det bästa jag sett. Sen blev väl hans liksom, familj rånad och allt blev kaos. Han hatade väl vädret och maten och livet i England och började bråka med Van Gaal också för mig. Och sen stack han.
Sen stack han. Man ser bara packa väskorna. Stänger inte ens resväskan.
Och sen har jag Juan Mata. En spelare jag verkligen, verkligen gillar. Och i efterhand så känns det som att vi inte riktigt fick ut max av honom. På något sätt. Det känns som att han skulle kunna bli... Han skulle kunna ha blivit för oss vad David Silva blev för City. Fast kanske en lite, lite sämre version. Men ja, så blev inte riktigt fallet. Så därför på den här plats här. Och sen har jag även Henrik Mkhitaryan. Tycker han var rätt bra faktiskt, även i United. Men det var ju, ja, det var en ganska snurrig tid då, och vi bytte väl bort honom mot Sanchez, tror jag. Hade han kommit en annan tid så tror jag att han kunde ha varit väldigt nyttig för oss. Han spelar väl fortfarande som typ 35-åring i ett rätt bra Inter.
Mm. Var han med i Champions League-finalen i fjol eller?
Ja, jag vet att han avgjorde han var spelad i semin i alla fall, ja, mot när de slog ut Milan.
Jag minns inte om han startade finalen, men han var ju aktuell i alla fall. Han spelar ju mycket liksom. Darmian också, för den delen.
Kung EM också.
Ja,
ja, men Mkhitaryan.
Och på topp då, där var det lite svårare igen tycker jag. Men i brist på annat så får Wilfried Zaha spela höger ytter. Jag tror att han, det kanske är för att jag liksom hade ett gott öga för honom, men jag tror att hade han kommit något år senare och när det inte var så kaosigt med Moyes och allt det där, så kunde han nog haft en helt okej karriär i United.
Framförallt om man inte hade legat med Moyes dotter.
Ja, har du kommit ut hur det var med det där, eller? Ja, det stämmer att det var så.
Ja, Evra är ju bekräftad i nationell tv.
Oj. Evra. Inga gränser. Och sen, centertank då. Zlatan Ibrahimovic.
Centertank. Låt som att man snackar med en gammal klasskamrat på krogen som inte kan någonting om fotboll. Vem är det som centertank?
Det står ju fan i de gamla bustertidningarna med Åshöjden. Centertank.
Ja. Supermäckabullen.
Ja, Zlatan, det var tråkigt att han kom på ålderns höst. Det var jävligt kul att se honom i piken där, även om han var bra när han kom också. Men...
Ja, men det hade varit intressant att se honom typ i den eran efter att Ronaldo drog. Han drog väl 2009 typ. Mm. Om Zlatan hade kommit in då och bildat någon sorts anfallspar med Rooney, det hade kunnat blivit kul faktiskt. Och sen som vänsterytter har jag Memphis Depay. Nu en rätt bra spelare, men han floppade ordentligt i United. Han var väl inte riktigt redo, kanske kom lite för tidigt. Och det känns som att vi använde honom på ett helt annat sätt än hur han används nu. Nu spelar han mer centralt.
Jag tyckte han var riktigt dålig när han var United. Det är sjukt svårt att se vad han var bra på.
Kommer ni ihåg om ni hade förväntningar på honom när han kom? Alltså om ni var exalterade över värvningar och tänkte fan den här gubben.
Ja, men det är man väl alltid. Eller jag i alla fall. Jag är nästan alltid det. Liksom så här exalterad över att fan det här ska bli spännande att se. Det ska bli kul att se. Men han var ju väldigt ung och hypad. Men det är ju som du säger Fred, han använde sig lite fel. Han använde sig som en slags ytterspringare och jag tyckte att han såg så jävla långsam ut när han var i United. Mm. Men nu har man ju sett att han är mer av en center forward så att säga. Så att, nej, han har...
Centertank.
Det kommer jag också ihåg att jag reagerade på. Att vara så här, ska han vara våran nya vänsterytter? Han är ju för fan typ lika sörlig som blind.
Ja, man tänkte att han skulle vara någon typ så här Ronaldo som var skitsnabb och utmana och... Men det var ju som att han sprang i kvicksand.
Två mål på 33 matcher i Premier League.
Hem mot nick mot Stoke.
Oj, det kommer jag inte ihåg. Vad hände då?
Han skulle väl nicka hemåt och så blev för kort och så fick han friläge ur dem.
Deppigt.
Bra elva. Bra elva, Fredrik.
Mm.
Jag vet inte.
Måns, det tar för lång tid om du drar din också, tror jag.
Jag kan dra den jättefort. Eller? Jag kan dra den jättefort.
Jag är tveksam till det här innehållet.
Ja, jag i alla fall Luke Shaw, sen har jag Blank.
Vad är målet då?
Vadå Luke Shaw?
Ja, men han har ju varit alldeles för bra för det här United-laget vissa säsonger. Han förtjänar ju att ha vunnit Premier League.
Ja.
Han hade ju kunnat vara vara vänsterback under Ferguson och haft fler titlar i sin låda.
Ja, absolut. Det är många skitspelare som har vunnit mycket under Ferguson.
Sen har jag Rafael Varane också. Jag har Blanc. Och sen har Kovar i mål för att jag tycker att han borde ha fått stanna och sitta på bänken när vi börjar ta titlar snart under Erik ten Hag. Kan han vara tillräckligt bra för att vara vår andra målvakt?
Frågan är om han är sämre än Onana.
I höstas under Champions League så hade jag nog hellre haft Kovar i mål. Sen Antonio Valencia som högerback i brist på andra alternativ.
Vad är tanken där då?
Tanken där är att fan, jag gjorde den här elvan så 10 minuter när jag hade druckit några bärs. Och
det då lät det bra.
Det är det som är tanken.
Men han vann ju ändå några titlar, va? Eller i alla fall något.
I alla älvor så ska Valencia in. Det spelar ingen roll vad det är. Det är så mest underskattad, mest överskattad. Kom i fel tid. Oavsett. Han är enda högerbacksalternativet som
han
finns.
Hur många... Jag måste kolla hur mycket han vann. Faktiskt. Ja, han vann fan en... Nej. Jo, men han vann ju lite. Nej, jag vet lite, inte. Förlåt Matti. Det är en jäkligt dålig... Valencia har inget här att göra egentligen. Men nu är han här. Schweinsteiger var ju given. Pogba är med i min för att... Fan, alltså jag älskar bara Pogba. Jag saknar att se hans kvalitet faktiskt på en fotbollsplan. Jag tror att om han hade kommit i ett lag som var mer grundat runt omkring honom, där han fick en bättre roll för sig själv, så är det en spelare som ändå förtjänar att vinna Champions League och Premier League med United.
Han är fan en av de mest underskattade vi haft. Han får så jävla mycket skit av United supporter, men jag tror också att hade han spelat ett bättre United-lag så hade han gjort kaos.
Absolut. Jävligt sorgligt med hur hans karriär har fortlöpt. Ovanför honom har jag satt Alexis Sanchez och Juan Mata. Sanchez för att om han hade kommit till United när United var ett bättre lag och om han fortfarande hade kvar sina ben och var lika bra som han var i Arsenal, så tror jag att han hade kunnat få mycket mer uträttat i United än vad han fick. Jag tycker väldigt illa om honom faktiskt som spelare. En av de värvningarna som jag absolut haft svårast för. Den där pianovideon var ju liksom, jag vet inte, jag spyr om jag ser den igen.
Ja, det var något i hästvägen då. Fan vad sjukt det var.
Sen är Diego Forlan och Cavani högst upp. Två uruguayaner som hade kunnat bidra mer i United om de hade kommit i andra skeden av sina karriärer, båda två.
Ja, Forlan var och nosa på min elva också. Han hade ju en riktigt fin karriär efter United sen, så det fanns ju onekligen talang där.
Cavani är ett också... bra val också. Falcao tänker jag på, så jag spontant också. Som ingen av er tog upp.
Precis. Tror du han hade funkat i Premier League?
Ja, men det tror jag i sin peak så tror jag det. Men han var ju också så där att fan, det på slutet, han sprang ju kvicksand. Då hade han haft så många skador. Han var så jävla långsam. Men han var ju alltså lite i så här Cavani-feeling ändå kring honom, att han jobbar hårt och sprang på allt och liksom, jag tror han hade blivit nyttig om han kom tidigare.
Jag hade också Van Persie som lite bubblare. För att det hade varit, ja, men på samma sätt som det hade varit kul att se Zlatan och Rooney ihop när båda i sin prime, så hade det varit väldigt kul att se Van Persie lite tidigare till United. Han kom ju och så vann han ligan direkt liksom. Men sen så blev det ju Moyes och sen gick det ut för, liksom, för både Van Persie och United. Om Van Persie hade kommit runt 2009 där, det hade varit riktigt kul att se.
Verkligen. Fantastisk fotbollsspelare som man hade velat ha längre i United. Kom gärna med förslag på spelare som vi har glömt bort i våra elvor, ni som lyssnar. Och Matti, du får gärna höra av dig vad du, om du tycker att vi var helt fel ute med våra valda spelare, eller om du tyckte att valen var väl underbyggda. Vi har några lyssnarfrågor kvar. Vi börjar med en från Joakim Wiker. Vad ska vi supportrar förvänta oss på truppen och laget i år som är realistiskt att uppnå? Jag hoppas att vi når topp 4 och jag hoppas att vi vinner en titel, Europa League eller FA-cupen igen. Det tycker jag är en realistisk målsättning. Vad tänker ni?
Jag tänker väl ungefär samma. Förutsatt att truppen förstärks, vilket den ser ut att göra rätt ordentligt, så borde vi absolut kunna utmana om topp 4 nästa säsong. Det räckte med 68 poäng för att ta sig till CL förra säsongen, vilket Aston Villa fick, och det är ju något som absolut United borde kunna ta. Sen så är det väl liksom, det är väl kanske oklart om konkurrensen till CL-platserna blir hårdare nästa säsong. Så kan ju vara fallet, men jag är inte så säker på det ändå. Chelsea kanske blir bättre med Maresca som tränare, men det är ju högst oklart. Newcastle kanske tar vissa steg framåt. Tottenham kanske blir en aning bättre. Men det finns ju också liksom frågetecken för Aston Villa som kanske får det jobbigt med både CL och ligan. Och man vet ju inte riktigt än hur Liverpool kommer hantera att inte Klopp är tränare längre. Sådär.
Nej, alltså det enda man vet är väl att City och Arsenal kommer ett och två, tror jag. Det känns ganska säkert. Sen tror jag att det kan bli ganska öppet tillbaka, men jag tycker också att vi måste ändå kräva topp fyra den säsongen. Vi kan liksom inte vara okej med att komma sexa eller någonting sånt. Då måste det hända någonting i United igen. Så jag säger också minst topp fyra, men framförallt vill jag ju se ett bättre spel. Det spelar ingen roll om vi kommer liksom så här femma och så står vi fortfarande där på minusmålskillnad och förlorar matcher hit och dit. Så att det måste ju ske någon slags spelmässig förbättring som också gör att vi kan känna hopp om en framtid. För att ja, vi kan spela som vi gjorde förra säsongen och kanske gneta oss till en fjärde plats, men det kommer inte ge oss någonting i längden. Man kan inte bara säga att ja, men nu kommer vi fyra. Ja, nu är allt grönt och gröna. Gult och gröna skogar, eller vad fan det är. Guld och gröna skogar heter det.
Grönt. Gult och gröna skogar. Bra.
Sen så är gult och skulle försöka rädda upp det. Så. Guld och gröna skogar. Så att det måste ju ske någon slags spelmässig förbättring. Men jag säger också, pratar vi bara resultat så säger jag ju minst en fjärde plats måste vi ju sikta på. Vi tycker inte att vi kan acceptera någonting sämre än det. Och sen ser jag ju gärna att vi kommer långt i någon turnering och gärna vinner den också. Men framförallt tycker jag spelmässig förbättring och att vi tar oss till topp 4.
Ja, precis. Och alltså, om vi inte har topp 4 som mål, då känns det väl lite så här, vad fan sitter vi här och tuggar om för? Alltså, det måste väl vara ett rimligt mål ändå.
Om vi kommer utanför topp 4, vad är det för färg på skogen då? Då är det inte gult och gröna skogar, då är det,
nej, det är svart,
brunt, svart,
vitt,
ja, nej, något sånt.
Då är det inte guld och gröna skogar i alla fall.
Nej, det är det inte. Ingen dans och håller igång heller.
Nej, det är ingen dans och håller igång.
Vi spinner vidare till Gustav Gards fråga. Han frågade oss på Instagram, vilken ungdomsspelare har störst chans att få spela under säsongen? Och Mikael Krekula, du är ju ungdomsexperten här.
Ja, nu är det ju 2 månader kvar nästan på det här transferfönstret, så att det är jävligt svårt att säga. Att jag tror att det beror mycket på vilka positioner där det finns lite öppningar. Så säg att vi inte till exempel värvar en vänsterback, ja, men då är ju Harry MS ganska bra chans att få någon slags speltid. Säg att vi inte värvar så många forwards, ja, då kanske Ethan Wheatley har ganska bra chans. Så spontant någon av de två. Sen tänker jag att Dan Gore har en hyfsad chans att spela centralt på mittfält, eftersom det just nu inte verkar hända jättemycket där förutom Ugarte. Men sen vet man aldrig riktigt vad som händer, men där finns det en bra chans.
Hur långt bort är han Shea Lacy från?
Ganska långt bort ändå. Han är ju väldigt liten och behöver jobba mycket på sin fysik. Så han har ju fortfarande aldrig spelat en U21-match till exempel. Eller det kanske han har några få minuter så här. Kommer inte riktigt ihåg om han gjort det inte. Men han har inte spelat regelbundet U21 i alla fall. Och han har till och från haft det ganska svårt fysiskt, till och med på U18-nivå. Vad gäller duellspel, men också så här defensiva arbetet och sådana saker. Så att jag tror att det är ett litet tag bort.
Ja, för han hör man ju annars en hel del snack om. Men då är det ett tag kvar.
Ja, det tror jag.
Får se om någon av dem gör en Lamine Yamal och hoppar fram som 16-åring. Kanske lite för mycket att hoppas på. Men jag tänkte att vi var inne på Harry Amas. Och vi fått en fråga från både Gustav Wennerholm och Mikko Kajtanen. Han har även skrivit till oss om den här vänsterbackspositionen. Ifall vi behöver värva en ny vänsterback sett till att Shaw och Malassia har haft stora skadeproblem. Mikko Kajtanen, han har föreslått Ait Nouri i Wolves. Han pratar även om backen Hermoso i Atletico Madrid som lämnar Madridklubben gratis i sommar. Vad känner ni kring vänsterbackspositionen? Borde vi försöka den?
Jag har inte tänkt på det så mycket. Nu så spelade ju häromdagen och Malaysia kan väl inte vara skadad en säsong till.
Nej.
Så eller? Jag vet inte. Nej, precis. Det är en rimlig fråga. Jag tror bara att den positionen har jag glömt bort lite grann i med allt annat som händer. Så, men absolut. Ait Nouri är inte ett dåligt alternativ som Mikko nämner här, det tycker jag inte. Det är väl, jag gillar han Miguel Gutierrez i Girona också. Men där Girona är väl samma ägare som City, så det kan ju kanske bli krångligt av den anledningen. Men Ait Nouri är absolut inte så dumt.
Vi kanske har bra relation med dem. Vi är på väg att sälja Van de Beek dit.
Vår bästa spelare.
Precis. Nej, men jag gillar Ait Nouri, men jag är jävligt tveksam på att United ska lägga något stort fokus på en vänsterback och säga att vi skulle försöka värva Ait Nouri. Då är det ju minst, säger jag, 40 miljoner pund minst för att få loss honom, och den budgeten tror jag inte vi har. Jag tror inte vi kan ha de prioriteringen att vi lägger någon dit. Och sen tänker jag också att jag vet att många inte håller med mig här, men man får ändå utgå från att nu har vi Shaw, nu har vi Malaysia. Ja, då måste vi räkna med att vi har dem. Och om vi inte kan räkna med att vi har dem, ja, då måste vi sälja någon av dem. Eller göra oss av med dem på något sätt. Och jag tänker att fan, vi kan inte ha tre senior vänsterbackar i truppen. Utan det är, jag vet ingen annan storklubb som har tre senior vänsterbackar. Så att, jag tänker ändå att fokus måste ligga på andra positioner. Plus att vi har Amas som också är en framtidsspelare som kommer fram. Om United tar in en vänsterback för att de vet om skadebekymren för Malaysia och Shaw och sådär, så tänker väl jag kanske någon lite mer kortsiktig lösning. Även om jag inte gillar det i regel, så kanske Hermoso skulle vara ett okej alternativ på free transfer. För jag tror det viktiga är att vi kan inte lägga någon stor del av budgeten i alla fall på en vänsterback när vi har så många andra positioner vi måste täcka upp.
Är det inte dags att skeppa Malaysia då? Också.
Jo, men det är det väl. Men det är så, alltså, skeppar vi Malaysia, ja, men då måste vi köpa en vänsterback.
Men det, är också, det
beror ju på.
Vem betalar mer än 50 öre för Malaysia när han var på den?
Exakt, det finns inga rykten om att han ska iväg eller att Cho ska vara iväg eller någonting. Så, nej.
Det är bara en så himla märklig position, för han har ju rätt i att det var ju en position med väldigt högt fokus hela förra säsongen, eller i alla fall hela vårsäsongen. Men nu pratar man väldigt lite om den, så man får ju hoppas bara på att...
Det har varit lite snack om Ankerkes i Bournemouth. Jag såg några matcher med Ungern och blev inte imponerad av hans insats i landslaget.
Nja, känner jag också.
Ja.
Nja.
Vi stänger butiken. Tack till alla er som har lyssnat. I nästa avsnitt kommer vi att fortsätta diskutera det som händer på transfermarknaden och prata mer om spelarna som är på väg att lämna, bland annat Greenwood, men såklart också spelarna som är på väg att komma in. Följ oss på sociala medier, Red Army Sverige, Facebook, Twitter, /X och Instagram, och även Raspodden på Twitter. Så hörs vi igen nästa vecka. Tack Mikael och Fredrik för att ni var med idag igen.
Varsågod.
Tack så mycket. Tack, 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 tack.
Vad ska ni göra nu?
Jag ska jobba min sista arbetsdag här.
Tjäna pengar.
Exakt, sen ska jag på semester 4 veckor. Det blir dröm.
Mikael, ska du köra bänkpress eller?
Jag vet faktiskt inte vad jag ska göra. Jag känner mig nu, bara fan, nu är min arbetsdag slut här. Vad ska jag göra nu?
Kolla, ta en promenad i någon grön och guldig skog i närheten.
Kult och... Ja, nej, det låter som en bra idé. Jag gör nog det.
Vi hörs nästa vecka.
Ha det bra. Ha det bra. Ciao, ciao.